Och nu fick jag hela journalistkåren på mig.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din webbspindel som kryper runt på nätet och samlar information om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har skrivit på Wikipedia i 10 år och den senaste veckan har jag skrivit en ny artikel. Och precis som förra veckans nya artiklar så har den här anknytning till collegefotboll. Fotboll.
Jag har skapat ett nytt Wikidata-objekt. Ett nytt Wikidata-objekt senaste veckan. Jag håller mitt nyårslöfte än så länge och är uppe på 6 olika typer.
Ja, det är bra. Jag ligger fortfarande back då.
Ja.
Och Wikipedia-podden om idag så har vi något stort att bita i.
Vi ska prata om strategin för Wikimedia-rörelsen som är inne i sin sista feedback-fas. Och vi ska börja med en liten rättning från förra avsnittet när jag påstod att man inte skulle arbeta om texten någonting mer. Utan som vi kommer få höra i specialavsnitt som kommer ut imorgon med program manager för strategiarbetet Nicole Eber. Så kommer ni få höra hur de här feedbacken kommer att arbetas in en gång till. Så det finns all anledning i världen att lämna återkoppling på vad ni tycker.
Ja, och strategin då, Wikimedia 2030 kallas den det? Och den går ut på att på engelska då, Wikimedia will become the essential infrastructure of the ecosystem of free knowledge. And anyone who shares our vision will be able to join us. Eller det var egentligen ingångsvärdet i strategin.
Och jag har väl funderat lite grann och folk på Meta har reagerat lite och jag har hört några andra som tycker att det här med the essential infrastructure, är det egentligen så vi vill ha det? Vill vi konkurrera ut alla andra?
Ja.
Men det är egentligen inte det vi ska prata om idag, det är mer en existentiell fråga tycker jag. För det tror jag inte är uppe för förhandling.
Ja, just det. Utan det är själva strategin då. Och då har jag att jag har identifierat att mångfald och inkludering är någon sorts honnörsord och nyckelord som genomsyrar alla punkterna då, 13 stycken.
Man pratar väldigt mycket i allmänhet om att vi ska försöka nå ut till allihopa i hela världen och då är det väldigt mycket så att det handlar inte om att bara göra saker bättre för de som är användare idag.
Ja, just det. Och inte bara nå ut till utan även fånga upp så att säga. Och punkt 1 kan vi väl börja med då. Den har du
vi kan väl lite kort bara säga att det som finns då att kommentera på är 13 stycken olika rekommendationer. Och det finns ihopsamlat alla rekommendationer och en kort sammanfattning på en sida. Så om man bara vill ögna igenom det så kan man få sin överblick på det sättet. Och sen så är, hur lång tycker du att en rekommendation har varit? Vad kan man säga? Är det en 2-3 sidor att läsa?
Ja, någonting sånt kanske knappt.
Några kanske lite kortare. Ja. En eller 2 sidor, A4 sidor. Så att ska man läsa igenom alltihopa, ja men då siktar man, ligger det någonstans mellan 20-30 sidor text man behöver. Men man kan ju liksom välja att vraka lite grann här och det är så vi kommer göra idag.
Ja, och jag har skummat rätt kraftigt då och jag gillar den här sidan som Andrew Lee har gjort. Som där 13 punkter får plats på en A4 då. Men då har jag säkert missförstått en hel del också då.
Det får vi väl se om du och jag lyckas reda ut någonting och annars får väl andra rätta oss i efterhand.
Ja, precis.
Men vi tänkte ägna dagens avsnitt då att göra lite nedslag på några saker som vi har studsat till på av olika anledningar. Kanske gillar vi dem eller så är vi lite grann, oj, vad det här är för något.
Ja, precis. Och du har ju studsat ju då på punkt 1.
Ja, det kom inte långt, ja.
Nej, och det jag gjorde ju redan i flaggor för redan för Wikimania i somras. Och vad punkten går ut på det är att den ska, det är hållbarhet. Och då det handlar det hållbarhet om den ekonomiska hållbarheten. Hur ska vi få liksom, medel att kunna arbeta för? Och behålla dem.
Ja, och då finns det ett förslag här då. Det står ju inte exakt hur det ska genomföras, men att börja ta betalt för stora API-användare. Alltså de som ställer, inte personer som läser mycket på Wikipedia, utan de som ställer frågor med program till våra plattformar och återanvänder det i, liksom i sina plattformar på, eller appar på olika sätt. Och många som tycker att det här är ett sluttande plan, nu är det inte fri kunskap längre, utan nu är det så här, läser du lite då får du gratis, men vill du ha mycket då får du betala, någon slags freemium-modell.
Ja, precis. Och som sagt, Wikipedia har ju alltid slått för öppenhet, och det, och många som är med i rörelsen är också för det, och du är absolut en av dem.
Mm.
Så det är klart det sticker i ögonen då.
Mm.
Ja.
Det finns en liten metafråga på den här också, kan man säga, för att hela punkten heter ju Promote Sustainability and Resilience, men man pratar bara om pengar och folk, man pratar inte om hållbarhet som i det stora begreppet.
Nej.
Så att det finns ju invändning, det finns ingen kunskap på en död planet, sådär, så att
ja,
man kanske borde tänka mera.
Ja. Mm. Ja, precis. Men ändå, jag tycker ändå att det, alltså det, jag tycker ändå att det är bra med hållbarhet i den här, för att det, hållbarhet blir så lätt annars bara, vad ska man säga, en miljöfråga liksom.
Mm,
det finns ju hållbarhet även bland folk som mår bra och en ekonomisk bas att stå på och sådär.
Absolut. Det är inte, och det här är ju kritiken, inte att det inte ska handla om,
nej, precis,
ska handla om mera.
Ja, precis. Ja, det kan jag för sig hålla med om, eftersom det är enda gången hållbarhet nämns faktiskt.
Mm.
Ja.
Mm. Och sen, vad har du studsat på då?
Ja, jag studsar egentligen på punkt 3 då, improve user experience, vilket är ju bra, absolut. Mm. Det ska göras och alla ska få, där finns det också ett, en inkluderande och en mångfald då, alla ska kunna få med, det ska vara både fysiskt och mentalt, och ska man få en positiv upplevelse och så.
Mm.
Och oberoende av teknisk bakgrund och kön eller kultur. Och absolut, och i den då, lite hemligt eller lite, ska man säga, lite halvt undangömt, och det kan ske för att det anses självklart, men där finns det här med redigering med mobiler.
Mm.
Och jag hade gärna sett att det lyftes fram starkare, för jag tror att det är jätteviktigt för Wikipedia. Sen är det kanske inte lika viktigt för andra projekt. Det finns säkert andra projekt där man inte behöver ett tangentbord på samma sätt.
Mm. Ja, på sätt och vis så håller jag ju med dig om att det är lite hemligt, men det får man nästan säga om allting i den här, för att det är långa textmassor och så helt plötsligt så kommer en jätteviktig mening som resonerar hos dig och mig.
Ja.
Så där, så att, det, jag tror också Nicole Eber använder det nu, ger en liten, vad kan man kalla det, för en trailer inför imorgon då, att det finns golden nuggets lite här och där som man också kan fantisera om, vad kan vi göra med det här om vi siktar på det, liksom ha lite fantasi och se vad kan vi ta oss till.
Men det är klart att det är lätt att det drunknar, att man inte ser skogen på alla träd.
Exakt.
Ja, jag vet inte, vad jag endast kan se och hoppas på är fortfarande någon sorts muntlig diktering som sen blir text då.
Just det, det går inte in på detalj här, men...
Nej, det är långt fram dit också då.
Mm. Jag blir lite glad också i trean, man pratar lite grann om video och ljud och interaktivitet.
Ja.
Så bra, bra grejer där.
Ja, du gillar video och ljud, ja. Ja, det är bra grejer, och jag är bara rädd att man trycker för mycket på user experience. Jag känner att man trycker för mycket på läsaren, men det kanske är feltolkat. En user är inte alltid, inte per definition en läsare, det kan ju också vara en användare.
Ja, och här får jag väl hålla med dig lite grann om att texten är väl kanske inte helt, och det, så blir det ju kanske på engelska eller på svenska också om vi pratar om användare. För att vi menar ju både de som läser och de som redigerar. Båda är ju användare av Wikipedia på det sättet.
Ja, precis. Och min vision då är att vi ska, att varje läsare också är en användare.
Mm, mm.
Det här man kallar för prosumenter. Ja, sen så punkt 2 då som jag hoppar över lite grann.
Vi går tillbaka.
Ja, den handlar ju då om inkludering som rubrik. Och där har det tolkats på svenskspråkiga Wikipedia och kanske också dig som ett extra eller ett medverkande villkor. Att det ska vara direkt förbjudet och inte ha en schysst etikett. Vi är ju nästan där ändå. Men det är också väldigt lätt, alltså, även om etikett är en sak, men det är också väldigt lätt, eller i varje fall en stor risk, att det blir en klickbildning på ett sånt här projekt där vi är ganska få som har hållit på ett tag och har hittat ett umgängesätt som vi trivs med. Och då kanske tar hand om varandra lite ryggdunkande och då också skapar en mur mot andra. Så den inkluderingen är fortfarande viktig, den får man inte glömma.
Absolut. Det är, annars, så man pratar.
Ja. Annars med etiketten så har vi ju bra stöd för det på svenskspråkiga Wikipedia, tycker jag.
Man pratar om en universal code of conduct. Så att, liksom att det så här ska bli för alla, man ska inte kunna välja ut eller liksom, inte vara med på ett lokalt projekt.
Nej, precis. Och det är väl någon sorts lägsta nivå då. Så kan man väl säga. Punkt 4 lite grann också då, känner jag, handlar om det. Trygg och säker. Fast där är det mer kanske personligen som ska känna att den ska vara trygg och säker när den redigerar. Och det kan ju vara saker som att man bor i ett obekvämt land eller att man redigerar om obekväma ämnen och då blir drabbad av till exempel Säpo. Som den här franska ordföranden blev. Eller MC-gäng eller så.
Precis.
Så där finns en någon sorts anonymiteten ändå kanske. Det skyddet ska finnas kvar kanske.
Sen var det lite intressant, vi pratade ju i förra avsnittet om den här undersökningen som skulle leda till träning för ledarskap. Och både punkt 6 och 7 handlar ju lite grann om det. De är nästan lite tidigt ute där.
Ja, precis. Och den är också, ja, den är knäppig. Det är en sak med när det är föreningar och sådär, och chapters och att man kan gå in med ledarskapsutvecklingar. Men just in meritokratigemenskap så blir det lite konstigare. Jag vet inte hur man ska... Kanske också viktigare då, jag vet inte. Det är kanske. Inte alla som kan prata för sig kanske.
Ja. Sen fanns det en annan sak i 7:an som jag studsade på. 7:an är ju den som heter Invest in Skills Development.
Ja.
Där man pratar det här med att man ska kunna dela med sig av metakunskap i gemenskapen. Alltså hur man har lärt sig att hantera olika situationer och vad man gör. Och då finns det någonting som att det står create a user-friendly multilingual multi-format platform to host training materials enabling autonomous and self-directed learning, peer learning, mentoring and networking. Och man kan ju tänka sig att men det här är ju precis vad vi har Wikibooks och Wikiversity till. Men här ska vi skapa en ny plattform och några har kommenterat om det och det framgår av diskussionen där att Wikimedia Foundation-anställda tänker att det här är inte en wiki som det kommer bli, utan det är någon helt annan sorts plattform.
Ja, det är konstigt. Ja. Och man hoppas ju att man istället då utvecklar Wikiversity så att den fungerar för detta, eftersom Wikiversity är till för kompetensutveckling.
Och risken blir ju annat att, liksom att Wikiversity kanske får självdöd av om vi inte ens kan använda våra egna projekt för de saker de är till för, alltså det som man brukar för, lite skojigt ibland kalla för att äta sin egen hundmat.
Ja, precis. Samtidigt så kanske den kan ju vara populär ändå, jag vet inte. Jag har faktiskt dålig koll på hur den både fungerar och används och sådär.
Men vi får väl se vart det bär hän, men det var definitivt några som studsade på den.
Ja, och sen punkt 8 då, den kallar jag för på svenska för förvalta kunskapsbasen. Och så tänker jag då ur ett Wikipedia-perspektiv att liksom, Wikipedia fungerar ju, och det fungerar ju bra. Och då liksom försöker jag förvalta den kunskapen, varför fungerar det bra? Och till exempel då och vi måste stoppa klottret liksom. Det är för lätt att redigera. Och förhindrar vi redigering så stoppar vi klotter. Och då blir det, då tappar man ju det här. Jo, men det är tack vare att det är lätt att redigera som Wikipedia fungerar. Trots att det blir klotter. Så är summan liksom bättre. Och jag hoppas att det är lite grann det de menar. Men det är kanske inte riktigt helt säkert.
Jag läste inte alls in det som du, den slutsatsen du drog nu.
Nej, och den talar ju lite grann om rörelsens learning assets och dokumentering och personal då. Så att jag har kanske läst lite mycket Wikipedia i det här.
Ja, men även det så... Jag ser inte den risken som du ser, även om jag tänker på det ur ett Wikipedia-perspektiv.
Hur då risken att...
Nej, men det som du började prata om, att vi ska stoppa klottret genom att stänga av.
Fast det händer ju nu hela tiden. Dels är det en grej som kommer upp hela tiden för, om någon som är ny och blir engagerad.
Men det är inte nya engagerade som kommer skriva det här. Så nej. Därför ser jag inte risken.
Nej, men samtidigt... Nej. Risken är att man tappar, alltså det som är bra med den här, tänker jag, det är att den tar upp den här, att vi ska hålla koll på det vi faktiskt gör bra och gör rätt.
Jaha, jag kanske bara tolkade dig fel nu hur du sa. Jag tyckte du sa att du var rädd för att det skulle bli så här tack vare den här strategin.
Ja, nej, tvärtom. Att den förhindrar...
Ja, men då är vi på samma sida.
Att jag hoppas på att den ska kunna förhindra det då.
Ja. Jag blev lite personligen glad här, för att man pratar också om att vi återuppfinner hjulet lite grann, och vi är för dåliga på att bygga på varandras erfarenheter och de projekt vi gör. Och man kan läsa lite mellan raden om att det ska skapas en ny knowledge base, alltså någon slags ny databas för projekt och sånt. Och det här pratade vi för länge sedan i Wikimedia Sverige, jag tror kanske så tidigt som 2014, så att jag hoppas att det blir sanning.
Ja, och ni pratade med det internt eller med andra?
Både internt och både på andra, på Wikimanias. Jag vet att jag pratade med Asaf Bartov om det, att kan man inte använda Wikidata till det här någon gång när Wikidata var nytt?
Ja.
Så vi får se det här.
Precis, och sen så punkt 9 då, koordinera mellan intressenter. Mm. Och jag vet inte, lite strategibingo kanske, det känns lite som att det där måste man ha med då. Och för det är klart vi ska göra det. Men det ska väl vara med kanske då, det ska finnas fungerande kanaler eller vad man ska kalla det. Och sen har vi, sen dammar vi lite snabbt då, punkt nummer 10. Där känner jag lite grann, om jag förstår det här rätt då, så är det prioritera ämnen som gör skillnad.
Prioritize topics for impact.
Ja, just det. Och jag är inte helt bekväm med det. Jag gillar att det ska styras av magkänsla. Varje individs magkänsla ger den stora massans magkänsla. Sen ska man inte tappa mångfald och inkludering, och det ska, det betyder inte att vi ska ha pöbelvälde.
Läste du diskussionen om just det här på diskussionssidan?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, så det var många som hade den invändningen, och det har tydligen, när man har kapat ner texten här, så har det försvunnit lite grann av kontexten i att när man ger stöd till projekt från Wikimedia Foundation eller rörelsen, då ska man ge stöd till den här typen av projekt.
Ja, okay.
Så det handlar inte om att försöka påverka enskilda skribenter.
Nej, okay.
Du får bara skriva artiklar om det här, utan vem som helst ska kunna skriva om vad som helst. Men om du vill få pengar för en skrivstuga, då kommer vi prioritera ämnen som gör skillnad.
Ja, okej. Okay. Ja, lite grann ändå då. Men visst, det är väl deras jobb också. För det kan jag också tycka är inte helt
fel. Du vill ge pengar till ämnen som inte spelar någon roll.
Nej, precis.
Men
det spelar roll för mig. De som bestämmer. Men jag kan tycka att det är lite schysst. Jag kan tycka att de äger det här och bestämmer dem vad som är intressant. Jag kan känna att journalister sätter på sig en lite för stor rock när de säger att de hela tiden ska vara oberoende av sina ägare och sånt. Jag tycker att tidningen har en ideologi. Gilla läget eller stick, kan jag känna. Det är en mycket rakare och bättre hållning. Och nu fick jag hela journalistkåren på mig.
Ja.
Så var jag till exempel han som grundade Aftonbladet, Hjärta.
Ja.
Som ses som någon tryckfrihetskämpe eller yttrandefrihetskämpe. Han var stenhård med det.
Mm.
Min ideologi eller ingens eller inte alls liksom.
Just det.
Men det var ju också 150 år sedan, så man ska väl inte kanske.
Nej, men så är det ju inte här, utan här kan alla skriva om allt, men vill du ha liksom något organisationsstöd för det hela,
ja.
Eftersom det är begränsade resurser så kommer vi välja ut vilka vi ger det till.
Ja, och det kan jag absolut köpa, så det är deras grejer, det är de som bestämmer. Däremot så tror jag att själva Wikipedia mår bäst av att den stora massans magkänsla, så att säga.
Absolut.
Med då, ja, som alltid när den stora massan ska bestämmas. Icke-PB-välde. Ja, sen innovativa lösningar för fri kunskap. Och det är klart, det har ju gett oss Wikidata till exempel. Sen känner jag då, allt som är innovativt måste inte drabba alla projekt eller drabba Wikipedia per definition. Det finns andra hörna, andra plattformar. Jag tycker till exempel ett exempel på en innovativ lösning för fri kunskap är offentligkonst.se. Det är ett exempel på en bra innovativ lösning för fri kunskap som inte liksom, det måste inte vara, man måste inte hela tiden utgå från Wikipedia och säga att det här ska påverka Wikipedia.
Nej, och det är det tydliga med i den här också.
Ja, och det är bra. Jag är ju själv väldigt Wikipedia-centrerad.
Ja. Och sen har vi en som heter Evaluate, Iterate, Adapt. Så utvärdera, upprepa och anpassa.
Ja, eller ja, nytt försök, anpassa. Ja, ja precis. Så det är klart. Så ska man ju göra. Det är väl inga... Det är kanske lite floskeltopp där också då.
Ja, det är väl på i olika arbets... Vad ska man säga? På olika arbetsplatser så är det här vardag.
Ja, precis.
Så det är väl bra.
Ja, och sen så då utveckla ytor för interaktion med andra intressenter.
Den som på engelska heter Plan Infrastructure Scalability.
Ja, okej, jag har ju bara skrivit om svenska. Det var ju lite korkat kanske.
Var har du fått de svenska?
Nej, det är inte
översatt till svenska.
Precis, det är mina översättningar dessutom.
Ja!
Det ska man inte glömma.
Du kan vara så att du förvirrar lyssnarna om de letar efter någonting som inte står någonstans.
Jag skulle ha varit tydligare med det.
Ja.
Så är det, strunta i vad jag har sagt. Lyssna på Jans engelska.
Ja, det här är väl egentligen bara att de erkänner att vi vill växa, helt enkelt. Och då måste vi växa.
Ja, eller också att det är viktigt att vi inte ska glömma museum och utbildningssäten och zoologiska trädgårdar och det vet jag. Och få dem att dela med sig och att vi delar med oss till dem, tänker jag.
Ja, fast jag tänker att den här handlar ju mest om vår egen infrastruktur.
Jaha. Utveckla ytor för interaktion med andra intressenter.
Plan infrastructure scalability.
Jaha, okej. Att vi ska kunna ta emot mycket information från andra, snarare.
Var har du fått de här ytorna ifrån?
Spaces.
Ja, men det står ju inte ens på sidan.
Gjorde det inte?
Eller?
Ja, det var support spaces for movement. Det är i kommentaren till höger. Ja, det är Andrew Lees.
Jaha, jag har inte läst hans nu. Jag har ju bara läst texten på Meta.
Ja, jag har gjort tvärtom.
Ja. Okej. Okay. Du kan ju också leda en engelska emellan innan du översatte det.
Ja, precis.
Ja. Och sen är det den sista, va, kanske? Efter det.
Oh, det var den sista.
Ja, det var den sista. Just det, det var den sista. Så där har ni det. Våran korta blick på 13 stycken rekommendationer. Och det är ju såklart inte någon slags sanning, utan det här är ju våra åsikter som förhoppningsvis är baserade på någon slags insikter.
Ja, just det. Och hoppas att någon hittar något annat då, som de säger. Men det här missar ni ju.
Och då får ni jättegärna höra av er till oss på sociala medier eller till mejl eller hur ni nu hittar, så kanske vi tar upp det i nästa avsnitt också, för att då, eller inte nästa avsnitt, för nästa avsnitt är ett specialavsnitt då med Nicole Eber som kommer ut imorgon, men i avsnittet efter det som är ett vanligt avsnitt.
Och sen på svensk, då kan Wikipedia.
Mm.
Där har du... Ja, då har jag identifierat, eller hittat två saker på Bibelbrunnen, tror jag. Den ena har flyttat runt lite grann, jag vet inte var den började. Men det är skrivregler i alla fall, och det handlar om specialisering. Och då var frågan, hur ska vi skriva Big Bang, var den stora grejen. Och det där är ju svårt alltså. När är Big Bang ett svenskt substantiv och när är det ett amerikanskt? Alltså, vad går gränsen från att det är ett amerikanskt egennamn, amerikanskt substantiv, till att det är ett svenskt substantiv då?
Mm.
Och då blir det olika versalisering, och jag tycker att det är absolut ett svenskt substantiv, Big Bang numera, som då ska skrivas med små bokstäver.
Ja.
Någon skrev i den här diskussionen att, och det är där vi landade också, men någon skrev att man säger ju inte Big Bang på samma sätt som man säger Barbro Alving, som kallade sig för Bang. Och det tänker jag att det gör man väl. Men det är sånt ju olika såklart då.
Och, du menar uttalsmässigt?
Ja.
Nej, det gör man inte. Man säger Big Bang, inte Big Bang.
Ja, okej, okay. Jag säger nog Big Bang.
Du säger Big Bang.
Okay. Ja, det gör jag. Varför tycker jag inte att det låter fel? Men det var väl det den personen menar, att man har fortfarande kvar det engelska då, och därför ska det då kunna tänka sig att det ska vara stora bokstäver.
Mm.
Jag tycker inte det, oavsett hur man uttalar det i sig. Och sen är det en annan som dök upp idag, tror jag. Kanske igår.
Ganska nyligen i alla fall.
Ganska nyligen. Han, hon och hen.
Mm.
Nej, ska vi använda hen? Hur är det nu igen? Och det var en person som, eller en artikel om en person som inte identifierar sig som något kön då. Och då har vi tydligen sagt att vi ska respektera det, och det kan jag leva med. Däremot vill vi inte använda det ännu i artiklar generellt.
Mm.
Alltså istället för han eller hon.
Mm.
Vilket jag tycker att det är väl börjar bli på tiden nu att vi kan göra det.
Det är möjligt.
Ja, jag känner så. Men jag har ändå varit ganska såsig. Alltså jag är ganska restriktiv på den. Jag har fortfarande svårt, och jag har inte vant med den riktigt ännu då själv.
Mm.
Men man ser den ju. Man får väl leva med att den finns. Och den är ju praktisk ju, bara man vänder sig.
Ja, jag tänkte framförallt på den här diskussionen som ett litet exempel på när någon kommer med en ganska rak fråga, men ja, diskussionen handlar till stora delar om någonting annat.
Den handlar väl kanske om hur kontroversiellt det är då?
Precis. Men det handlar ju inte bara så här, ja, men vad har vi sagt om hur vi gör i just det här specifika fallet, utan det drar genast iväg till andra olika närliggande fall och sådär. Ja. Så på det sättet så är det ju en...
Fast det är väl lite motiveringar varför man inte vill använda det, eller varför man tycker att det är självklart då. Kanske.
Jo, men de är nästan alltid i andra fall än det som frågades. Så det, det är lite grann så här att det är dels typiskt för vad som överhuvudtaget händer i en diskussion på Bybrunnen. Det är lite roligt att se att folk är engagerande, men det är också lite grann typiskt på det kanske tråkigare sättet att folk kommer med sina käpphästar. Och jag har en bestämd åsikt i en annan fråga, så då måste jag framföra den åsikten nu, för att vi är i alla fall nära att prata om den.
Ja. Jag tycker sig, det är väl lite roligt.
Det är väl lite hård diskussion kanske.
Ja, det är det. Och jag har inte varit mjukast i den. Jag har lagt mig lite grann. Så är det.
Det var svenskspråkiga Wikipedia.
Ja, och så internationellt då?
Där har vi ett litet sammelsurium av nyheter. Vi tänkte börja med att det har hänt någonting på Google. Och det här har inte vi riktigt kunnat verifiera själva, för att vi ser det inte när vi använder Google på svenska. Men tydligen på förmodligen då på engelska Wikipedia, eller om man kanske till och med bara bor i USA, vi vet inte riktigt. Så har man, om man dyker upp i det här som Google kallar för featured snippets, alltså det finns en extra informationsruta om någonting, och också hade ett sökresultat på första sidan, då har man blivit bortplockad på första sidan. Ja. Det där tyckte någon var intressant, och så gjorde de lite undersökning, för att sidvisningsstatistiken på Wikipedia är ju tillgänglig för alla. Så då kunde någon gå in och kolla lite grann och kom fram till den, kanske som vi tyckte då, inte så jätteförvånande slutsatsen, att det ser ut som att det minskar lite grann, trafiken. Ja. Och det var ju inte någon stora, utan det är någon procent så här, och de lägger till ganska själv ganska stora brasklappar om att vi gjorde bara ett litet urval på 10 000 artiklar och det har bara funnits i en vecka, så vi har inte liksom, det kan vara data som varierar liksom över, man har inte säsongsjusterat dem.
Ja, jag tänkte att det borde minska då, men det är klart, det kanske också är så att det har minskat ändå, för att folk läser bara den lilla rutan och är nöjda sig. Så det kanske inte gör så stor skillnad. Men vi får se då, och vi får se om vi upptäcker det här också då, eller om man använder svenska, söker från Sverige och använder svenska språk.
Vi får se helt enkelt.
Sen är det något som heter Årets Outreach och Google Summer of Code hos Wikimedia Foundation. Ja. Det är öppet för ansökan.
Ja, och det här är två olika program från olika organisationer där man kan i princip få ett internship, alltså praktikantjobb kanske man kan kalla det för, en kortare tid hos Wikimedia Foundation för att programmera. Ja. Och det här kan man söka nu då, och det är olika andra organisationer som stöttar Wikimedia i det här.
Ja. Och sen finns det något som heter Finding Glams Challenge.
Mm. Och det här är en tävling anordnad av Wikimedia Sverige, men den är global, som pågår hela nästa vecka. Det börjar på måndag, och det går ut på att man ska förbättra data om kulturarvsinstitutioner på Wikidata. Och så kan man göra det på lite olika sätt, och det finns väl beskrivet här på sidorna hur man deltar. Det står lite mystiskt bara att det finns priser, men vi kommer annonsera dem senare, så vi får se vad det blir.
Ja. Tänker du vara med på något sätt?
Jag tänker nog vara med för att få en del av upplevelsen i alla fall.
Ja, precis.
Kommer nog inte sitta hela veckan och redigera och tro att jag kammar hem några priser.
Nej, okej. Det kräver en tidsinsats.
Jag misstänker det, för att de tävlingar som vi har gjort förut, och bara den som jag gjorde i somras med den här Wikidata Menu Challenge inför Wikimania, de som vann hade gjort enorma bidrag, alltså tusentals redigeringar.
Ja, okej.
På global skala så finns det folk som gillar den här typen av tävlingar.
Ja, vad kul. Så hoppas det går bra då. Och även för dig, jag önskar lycka till.
Tack.
Och så vill jag veta vad du vinner, vad du vann.
Just det.
Ja. Och så har vi mjukvarunyheter.
Det finns ett nytt verktyg. Det har inte riktigt inne i, vad ska man säga, Wikimedia Sverige helt än, utan ligger på Wikimedia VMF Labs, som är våran, vad ska man säga, testverktygsställe. Men det pågår just nu en diskussion på Wikimedia Commons om den ska läggas till i vänsterspalten, och då är den ju ganska högt uppgraderad, kan man säga. Och det är ett verktyg för att klippa och göra enklare redigeringar i videos.
Och det är om man vill återanvända videon, eller är det redigering av en fil som man sparar sen på Commons?
Mm. Och man kan göra det på lite olika sätt. Du kan liksom ta bort början eller slut om de har blivit...
Fast när man återanvänder den, eller putsar man den och sparar den som en ny version?
Jag tror att det finns ju en crop tool redan för bilder. Ja. Där man gör samma sak, och då kan du välja att tog jag bara bort något onödigt du vill skriva över, eller är det här en ny version som ska sparas för sig?
Ja, okej.
Och det finns också den här också, så att du kan också kroppa en video, alltså beskära en video.
Ja.
Så att du kan få liksom en mindre bild sådär, och rotera och ta bort ljud. Så att, jag tror att den här kan bli användbar. Redigera video och sen ladda upp igen är ju ett lite krångligt arbete, att få hjälp med det med slippa ha det. Så, och att det funkar från alla plattformar är ju bra.
Ja, och sen är det ett nytt filter i Wikimedia Commons-appen. Och det var inte ett sånt här filter med kaninöron och sånt. Som jag
Nej, och inga hundöron heller, utan det är faktiskt inte på kameran alls, utan i Wikimedia Commons-appen så finns det en karta där man kan se vilka Wikidata-objekt finns det och vilka av dem har redan bilder eller inte. Och nu finns det lite så här så att man kan se att ja, det här det var ett tidigt klagomål att ni visar en massa Wikidata-objekt här på saker som har försvunnit sedan länge sedan. Liksom de har ett hus som revs för 20 år sedan. Ja. Och nu kan man filtrera bort dem. Eller per default så är de nu bortfiltrerade. Man kan titta på dem om man vill. Men sen så finns det lite andra saker man kan filtrera på. Så det här, den som vill verkligen använda det för den här för att gå ut och fotografera saker nära en kan säkert få en bra hjälp.
Ja. Ja, jag har varit dålig på att använda den där appen överhuvudtaget. Jag är inte så förtjust i appar på det, och heller då.
Nej, men det finns ju liknande verktyg som inte är appar också redan.
Ja, det ser man. Okej, och sen så är det jag som har valt Wikipedia-artikeln den här veckan.
Ja, och du har fortsatt lite grann i hur vi började förra avsnittet.
Ja, precis. Och då är det lite fåfäng artikel. Jag har skrivit den själv. Mm-hmm. Sen är det klart att kanske inte det är alls det som jag är mest stolt över. Det är verkligen under arbete, får man säga. Och så att det är bara en textmassa just nu. Inga bilder inlagda. Och sen så har jag då inga källor än heller. Utan jag har baserat den här på en engelskspråkig Wikipedia. Men jag ska komplettera med källor också. Mm. Och jag har ju skrutit lite grann om att jag alltid lägger upp liksom en artikel som är färdig som nästan ingen annan redigerar i, som jag tycker är lite synd. Mm. Men här finns det öppningar då, helt klart.
Just det. Men det är ingen som har hunnit redigera i den än.
Nej, kanske inte. Har du kollat det eller?
Jag kollade precis nu.
Ja. Nej, men det behövs, så det får ni gärna göra. Och bland annat saknas det länkar. Och sen anledningen till att den inte är klar, så att säga, det är att det finns en lång tabell, en lång lista på alla matcher och resultat. Mm. Och den har ju verkligen stulit direkt ifrån den engelskspråkiga versionen. Och där har då varje lagarna som möts, de har då årsvis artiklar.
Mm-hmm.
Så att när det står att Washington State University vann, så står det att det var 1916 års Washington State University, vad de nu heter, Cougars eller något sånt. Så därför är det ganska mycket jobb att försvenska den listan. För jag tänker att vi kommer aldrig ha artiklar om varje årgång, eller kommer att ta väldigt lång tid innan vi har artiklar om varje årgång av varje college-lags laguppställningar.
Ja.
Ja, men kul fortfarande tycker jag det här. Det här kan nog bli en liten projekt för mig att skriva mycket om de här college-matcherna. För jag tycker det är fascinerande amerikansk kulturhistoria.
Mm. På tal om, för att dyka tillbaka lite grann till våran prat om översättningar här i strategiavsnittet.
Ja.
Så har du lite egna översättningar här också, eller har de källor?
Det kan säkert vara egna.
Rosenskålen och alla småfar.
På svenska ungefär Rosenskålen och ungefär alla småfar. Då är det alltid mina egna. Och jag tycker det är helt okej att göra så. Det är lite halvkritiserat faktiskt. Men jag tycker inte det är fel. Vad tycker du?
Jag tänker att det inte behövs.
Jaha. Ja, fast det tycker jag.
Varför, om det inte finns ett etablerat begrepp av någon källa som vi kan referera till, så ska inte vi hålla på med egen forskning och säga att det är ungefär Rosenskålen.
Fast det tycker jag. Jag tycker inte att det är egen forskning. Jag tycker att det är bara ett språk. Liksom. Det är bara två språk. Och det är ett annat språk och det betyder någonting på svenska. Jag vet att det där är lite kontroversiellt, men jag gör så här hela tiden.
Ja, och sen så kan jag tycka att det inte betyder Rosenskålen heller, utan Rosskål.
Ja, det är möjligt. Och det går att ändra. Det är vem som helst får ändra den här artikeln.
Ja.
men absolut, det är lite... Och sen så även, vad tycker du den här då? Den introduceras av kamratföreningen Valley Hunt Club. Det är egentligen Social Club.
Ja, den är ju klurigare för att det står ju inte Social Club någonstans. Det vet man inte ens att det är en egenpåhittad översättning.
Fast är det en egenpåhittad då?
Nej, jag vet inte.
Nej, jag har ju ingen källa. Alltså, vad är en källa på? Det är om jag slår upp det i ett lexikon.
Kanske.
I sånt fall finns det en källa, men man skriver ju inte... Man sätter inte ut källor på sånt ju.
Nej, det kanske man inte gör.
Jag sätter inte ut en källa på att Kalifornien stavas med K på svenska. Alltså,
nej.
Att California heter Kalifornien på svenska. Det sätter jag inte ut en källa till en lexikon heller.
Nej, just det. Men då förstod jag inte riktigt din fråga. För jag trodde du menade att det finns inget svenskt begrepp för social club. Och att du hittar på att det var lika som en kamratförening.
Ja, nej. Men
att det står så i lexikon redan. Då tycker jag att det är helt okej. Okay.
Ja, okej. Okay. Ja, det finns lexikon där man har använt. Ja, det är så jag har fått det i alla fall. Jag känner kanske att det är en ganska dålig översättning. Alltså, ja. Men
det är ganska bra för att det dyker tillbaka på, till min poäng där. Jag tror inte att du hittar ett svenskt lexikon där Rose Bowl är översatt till Rosenskålen.
Nej, det tror inte jag heller. Och därför står det ungefär.
Okej. <Okay. laughs>
och jag tycker att det är jag tycker att det är bra faktiskt. Till och med Rosenskålen är inte så viktig kanske. Det är nästan samma ord och sådär. Men det finns till exempel Indian Burn är vad vi kallar för tusen nålar. Och då ett Seinfeld-avsnitt heter, eller ett Simpson-avsnitt heter tusen, eller Indian Burns någonting, så tycker inte jag att det är fel att man översätter det med att tusen nålar då. Eller förklarar att det kanske är en ordvits på tusen, eller ordvits på Indian Burns. Att man förklarar att Indian Burns är tusen nålar. Men då finns det kanske källa för också då. Ja, men det är ändå en översättning och tolkning och ja, jag vet inte.
Ja.
Ja, jag har inget problem med och, men det är jag. Och ja. Grejen är att jag kanske är lite påverkad, för jag har läst en blogg.
Ja.
Som jag är nästan inne på andra varvet nu, som jag tycker är fantastisk, som handlar om en herre som flyttade till New York 1963. Och så skriver han bloggen, ja, för 10 år sedan började han skriva den, och då var han över 80 år. Och han översätter allting. Han översätter New York till Nya York.
Ja, ja.
Och sådär. Så jag kanske är lite påverkad av det då, jag vet inte. För det är ganska roligt. Allt franska och allting översätter. Ja, men jag hör dig, och det är många som inte tycker att man ska göra så. Jag är inte en av dem då. Jag tycker inte att det är mer egen forskning, alltså än att tolka en text.
Det beror på vad du menar. Om du tolkar en dikt, så tycker jag att det är egen forskning.
Nej, jag menar att förstå en text då.
Ja.
Att överföra en text till ett eget ordval, så att säga.
Mm, mm, mm.
Det är också någon sorts tolkning ju.
Mm.
Ja, nej, men det var bra. Och sen så då, längst ner så finns det en mall som heter artikelursprung.
Just det.
Som jag har använt då, där man pekar på vilken artikel man har hämtat informationen ifrån. Och det är ju en dålig källa, men och ska kanske inte ses som en källa, utan mer, tycker jag, utan mer som en förklaring, eller hur ska man kalla det, en förklaring eller en hyllning till var den kommer ifrån, vilka som har skrivit, vilka som har tagit fram det materialet innan, så att säga.
Mm.
På något sätt. Ja, nej, men det var bra att du reagerade, det tycker jag. Det var intressant.
Sen har vi lite wiki-träffar och meetups i närtid.
Ja, precis. Och det är ju då... det är ju naturligtvis tisdagarna.
Ja, det är som vanligt.
Ja, så är det i Göteborg, och de har kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia.
Mm.
Sen på onsdag nästa vecka så är det Wikipub.
Mm. Och här får vi, det är onsdag, tredje onsdagen i månaden som vanligt. Och vi får också säga att vi sa ju i förra avsnittet att det skulle vara ett community conversation om strategin. Ja, just det. Vi har tyvärr blivit inställt precis på grund av för få anmälda deltagare.
Ja, det var ju tråkigt faktiskt. Men då, och då finns ett förslag att puben ska flyttas och ingen har skrivit upp sig. Vi får se, jag hoppas att den att inte det ställer till utan att vi...
Nej, just det. Ja, det är ju några dagar på sig. Det där borde man hinna reda ut nu.
Ja, precis. Och det var det faktiskt. Inga fler träffar inplanerade förrän veckan efter igen.
Nej, just det. Två träffar att gå på då bara. Vi minskar ett strategimöte. Men å andra sidan så får ni ett extra insatt strategiavsnitt i Wikipedia-podden med Nicole Ebber alltså. Och det är ungefär en halvtimmes lång intervju där vi inte pratar någonting om rekommendationerna utan bara om processen och hur vi kom där vi är och vad som kommer hända härnäst.
Ja, det ska bli intressant att höra. Och vem är hon då? Hon kommer från...
Hon är anställd på Wikimedia Tyskland och är program manager för strategiarbetet.
Okej, men hon gör det då åt Foundation eller?
Ja. Vi pratar lite grann om det förhållandet också i poddavsnittet.
Okej, ja men spännande, det ska jag absolut höra då.
Så ni hör oss väldigt snart igen och sen ser vi tillbaka med ett vanligt avsnitt på vanlig tid nästa vecka.
Ja, tack för idag.
Tack för idag Magnus, hej.
Hej då.